Jag ska börja läsa från en av dagens texter. Och den är från femte Mosebok. 6:4-9. Hör Israel, Herren är vår Gud. Herren är en. Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag ger idag, dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken kring din arm och det ska vara ett kännetecken på din panna. Du ska skriva dem på dina dörrposter och dina stadsportar. Jag läser första versen igen. Hör Israel, Herren är vår Gud. Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Jag tycker vi lägger den här gudstjänsten i Guds händer och ber för den. Tack far, för att vi som är här idag. Tack för att vi får vara tillsammans. Tack för att vi får njuta av det underbara vädret. Tack också för att vi får njuta av varandra. Att vi finns för varandra. Vi är till varandra. Vi får stödja varandra. Vi får också glädjas med varandra. Herre, jag ber att den här gudstjänsten ska tala till oss på olika sätt vem vi är. Tack för att du är personlig. Tack för något ord blir viktigt för någon och något annat ord blir viktigt för någon annan. Tack också för att du kan sätta igång egna tankar hos var och en av oss. Herre, jag ber att din heliga ande ska vara med och leda. Tack för att vi får lägga den här gudstjänsten och den här dagen i dina händer. Amen.
Thank you. Jag är inte präst och inte pastor. Jag brukar säga att jag stod och valde mellan att bli civilingenjör och pastor eller präst när jag var i 20-årsåldern. Och då frågade Gud om han ville leda mig. Och bestämde mig därför att kan jag inte få göra så som lärjungarna gjorde. Du kom ju bara till dem och så frågade de så här, vill ni hänga på mig? Så ska jag göra det till människofiskare. Och så bad jag ungefär till Jesus, kan vi tänka oss att göra på det viset? Om du inte säger något så blir jag civilingenjör, för då var jag gymnasieingenjör. Men jag är öppen för att bli präst också. Och sen genom just Guds ledning så hamnar jag i en situation där jag börjar på ett företag som drevs av två före detta kriminella som gav ungdomar chansen. Och där blev jag först erbjuden jobb som ingenjör. Men för de kände ju mig sig innan, och då var jag tvungen att berätta för en av de här delägarna att sen sist vi träffades så har jag haft ett väldigt starkt möte med Jesus. Jag bestämt mig för att följa honom. Och då frågade han vad det innebär. Då sa att jag vill att Jesus ska leda mig genom livet. Och jag hade nog tänkt bli civilingenjör eller präst. Och då tyckte han att då kan du ju börja hos oss, så kan du ju vara ingenjören. Och så kan du ju vara sån här. Kan du inte göra som präster gör. Du får rabbla böner över de här ungdomarna. Eller du får ta något kyrkan eller vad du vill. Så tänkte jag, det där låter så otroligt så jag måste pröva. Så att där var jag i 5,5 år. Och det förändrade väl mitt sätt att se på människor för alltid. Och jag blev alltså varken civilingenjör eller präst. Jag blev någon fuskvariant av båda. Så jag jobbar med teknik här alldeles i området. Då ska vi se vad vi ska prata om idag. Då ska vi just prata om temat som är dagens tema, om missionssöndagen. Förra söndagen var ju pingstdagen. Då firade vi att den heliga ande blev utgjuten. Och de här söndagarna hänger ihop på ett väldigt naturligt sätt, och vi ska ta och läsa lite grann om det. Vi börjar med det som är den missionsbefallning som Jesus gav. Den står i Matteus 28, verserna 16-20. Där står det så här. De 11 lärjungarna begav sig till ett berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom tillbad de honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade, jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar, inte tidens slut. Här får alltså lärjungarna ett uppdrag att evangelisera hela världen egentligen. Och det är ju ett fantastiskt uppdrag. Men lägg märke till att Jesus säger att mig är given, som det står i 1917 års översättning, mig är given all makt. Och jag är med er alla dagar in till livets slut. Innan pingstdagen i Apostlagärningarna 1, alldeles i början där, så kan vi läsa Jesus sista ord till lärjungarna. Och då säger han så här till dem, då är vi framme i de första verserna och fram till vers 11. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har utlovat. Det som ni har hört av mig, till Johannes döpte med vatten. Men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. Och det var ju ett fantastiskt löfte till dem. Och de hade också en fråga till honom, och det var, Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft att bli mina vittnen. I Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så där fick de återigen uppdraget att Jesus betona att vänta nu till ni har blivit beklädda med kraft. Och när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Så vad innebär de här bibelorden? Jo, att apostlarna fick en tydlig uppgift. Och återigen, lägg märke till att skälet är att mig är given all makt, säger Jesus. Och han är med oss alla dagar. Och att det är den helige ande som är vår källa. Men hur bar sig Jesus åt då? Om man tänker sig att han ska ge i uppdrag 12 stycken personer att starta det som skulle bli den världsvida kyrkan. Och hur skulle vi gjort? För det första så väljer han ut 12 mycket enkla män. Och det är typiskt för Guds rike. Ska man leta efter det som Gud gör, så får man ofta titta i det som är litet i den här världen. Vi tänker så väldigt fel. Vi tittar på det stora och det starka och det mäktiga. Men Gud har alltid utvalt det som ingenting är. Så för oss som känner så att vi ingenting är, så är det väldigt goda nyheter. Så han väljer ut de här 12 enkla männen. Det var inte eliten på något sätt. Och han delar helt enkelt livet med dem. Om vi hade varit i hans kläder, så hade vi säkert kört, liksom börjat med bibelstudier dag 1 och så kört väldigt tung undervisning, och de hade ju fått lära sig konsten att be på 10 olika sätt ganska fort och så vidare. Men det gör han inte. Så innan sin korsfästelse och uppståndelse så förklarar Jesus relativt lite för lärjungarna, och de avslöjar ganska ofta att de inte riktigt har förstått hela bilden. Först efter uppståndelsen så ger han ordentliga bibelstudier. Då öppnar han deras sinnen för skrifterna, så de förstår att hela gamla testamentet handlade om Jesus redan då, och om hur Jesus skulle bli människa så småningom. Sedan lämnar han dem med löftet om den heliga ande. Och efter det har då kyrkan bretts ut på det här fantastiska sättet. Jag tänkte nämna någonting om likheten mellan Israels utveckling som folk och kyrkans utveckling. För att när vi läser gamla testamentet, och framförallt när vi följer domarböckerna, Josua domarböcker, Samuelsböckerna, kungaböckerna, så ser vi hur de olika generationen avlöste varandra. Och ibland så var det som vi kan kalla för väckelse på nutidsspråk. Ganska snart så kom man in i någonting som blev mer slentrian, och så småningom så hamnar man under ren avfall eller dyrkade andra gudar. Och mitt i allt det så kom det perioder då Gud väckte upp folket igen, till exempel under Josia. Det fanns flera sådana reformationer. På samma sätt så kan vi se att kyrkan under de här 2000 åren gått ganska mycket upp och ner och verkar följa ungefär samma mönster. Så en väldigt intressant fråga är ju som Jesus ställde till sin tids människor. Himmel och jord kan ni döma om för att se vilket väder det blir, men ni kan inte döma om vilken tid ni lever i. Och det kan vara intressant att förstå lite grann om den här tiden. Tittar man på parallellen igen med Israel och den kristna kyrkan, så har ju inte den kristna kyrkan på något sätt ersatt Israel. Gud har fortfarande sin plan med Israel, och den kommer gå i uppfyllelse. Fikonträdet knoppas igen och Israel återsamlas till sitt land. Och jag hoppas att vi snart får se hur de känner igen Jesus som sin messias. Men det är ett helt ämne för sig, så det ska vi inte gå in på mycket mer. Samtidigt som stora delar av kristenheten antingen lider under förföljelse, och det är den delen som faktiskt växer, och andra delar lider ganska kraftigt av sekularisering. Det sägs ju, Open Door säger ju, hade Marianne Reichman varit här kunde hon säkert berätta, att det sägs att kristendomen är den religion med, som förföljs mest över jorden just nu. Men under i Sverige så är det lite annorlunda, för Sverige som har varit ett land som har fått väldigt mycket av Gud, precis som Israel under de här tiderna då man sökte Gud, har precis som Israel då vänt om och börjat dyrka det skapade istället för skaparen. Och på det sättet har sekulariseringen tagit sitt fäste i vårt land. Så vad händer med oss som kristenhet i ett väldigt sekulärt samhälle? Ja, det är att vi snarare drabbas lite grann av förakt när det är förföljelse. Och det är konstigt nog är det lättare att leva i förföljelse än det här stilla föraktet. Att det är så töntigt och mesigt så det går nästan inte att prata om när man tittar i tv, radio och sådär. Samtidigt är det inte alls så mellan människor. För är man på en vanlig arbetsplats som jag, eller för er som är i skolan, så finns det ett väldigt stort intresse. Och genom mitt liv så har jag mött människor som ofta frågat så här: det måste ju finnas någonting som är sant, någonting som är absolut heligt, någonting som är absolut rent. Och det här kan ta sig väldigt mycket olika uttryck. Men vi lever ändå under ett tryck av förakt. Och då är det ganska lätt att vi drabbas av lite grann uppgivenhet. Och de bibelorden vi läser idag tänker jag ska vara sånt som hjälper oss att förstå att Gud har all makt. Han är med i allting. Han har inte tappat kontrollen. Han vet precis var vi är någonstans i vårt land. Och vi kan fortsätta be Gud, och vi ska be Gud om att han kommer och besöker vårt land igen. Det är dock en ganska lurig tid att vara i huvudtaget i det här sekulära samhället, där det är väldigt mycket ifrågasätt som det finns i huvudtaget någon sanning. Jag minns så väl när jag hade en chef när jag jobbade på Ericsson tvärs över gatan här, så sa han så här till mig: du Anders, alltså jag tycker du är den nästan första vettiga kristna jag har träffat. Ja, så det var konstigt. Vad har du haft för otur? Nej, jag har ju träffat så många kristna tidigare, och de brukar ju alltid snöa in på, du vet, att Jesus är enda vägen till Gud. Och då var jag tvungen att säga till Tommy som hette, men så tror jag också, Tommy. Är du också så? Men sen kunde vi fortsätta ha en dialog. Det finns en frestelse till att släta ut evangeliet så mycket så att det inte längre är evangelium. Det finns ett annat litet dike som är att man på vissa delar av kristenheten pratar om en världsvid väckelse som till slut ska ta över, liksom hela världen ska bli kristen ungefär. Det är ju ingenting vi kan hitta i Bibeln så där uppenbart. Så att det tror jag helt enkelt inte har något som helst bibelstöd. Istället säger Jesus i Matteus 24, när lärjungarna frågar honom om yttersta tiden, att nu gäller det att se till att ingen bedrar er. Så vad är då vårt uppdrag i den här tiden? Då ska vi titta i Lukas evangeliet kapitel 18 och vers 1-8. Där undervisar Jesus om vikten av uthållig bön. Och det är en sån konstig liknelse eller berättelse. Den har en annan parallell som är ungefär på samma tema. Men vi tar den här först. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka som gång på gång kom till honom och sade: ge mig rätt inför min motpart. Till en tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: även om jag inte fruktar Gud eller har någon respekt för någon människa, ska jag ändå ge den här änkan rätt, därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pinna livet ur mig med sina ständiga besök. Tänk mig, vad det är för en konstig liknelse, ska man förstå Gud så? Nej, och Herren sa: du hör vad den orättfärdige domaren säger. skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er, han kommer snart att skaffa dem rätt. Men ska väl människosonen, han kommer finna en sådan tro på jorden? Så vad Jesus undervisar här och den liknande liknelse där han säger, tänk att du kommer till en vän och knackar på och vill ha massa bröd och kompisen vill inte resa sig upp och så vidare. Så undrar man, vad betyder det här? Varför kommer det bli en kamp runt det här med uthållig bön? Ja, det svarar inte texten på, utan texten säger att det är så det kan kännas för oss, ungefär som om Gud håller tillbaka bibelsvaren. Men det bästa vi kan göra för våra medmänniskor, för dina skolkamrater, för dina grannar, för dina vänner, släktingar, det är att be för dem. För Gud har lovat att skaffa rätt. Och det här uttrycket, snart skaffa dem rätt, betyder egentligen i grundtexten plötsligt. Och det kanske oftare stämmer överens med det vi ser. Att vi tycker att vi ber och ber och ber. Och det händer inget. Men plötsligt så sker det. Och jag kanske står här just på grund av att jag hade äldre släktingar på min mammas sida som när jag var från 4-5 års åldern kontinuerligt bad för mig. Vilket gjorde att jag i ungdomen kände en väldigt stark brottningskamp runt det här med att lägga mitt liv i Guds händer eller inte. Och av Guds nåd så fick jag göra det till slut. Men när Jesus avslöjar så här, ska väl människosonen, han kommer finna en sån tro på jorden, så är det just den här stilla, ödmjuka, bedjande attityden som Jesus här efterfrågar. Mycket mer än det här ibland vi hör att vi ska ta över hela världen, så att säga. Så punkt nummer 2 handlar om trohet, och jag har tagit en bibeltext om det som är Johannes uppenbarelsebok 2:10. Där är ett exempel då. Där säger Jesus: var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen ska kasta några av er i fängelse för att ni ska sättas på prov. Och under 10 dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogen inte döden, så ska jag ge dig livets krona. Troheten betyder ju väldigt mycket mer för Gud än det som vi mest och helst lyfter fram, nämligen prestationer. Att vara kvar i det som Gud gett oss. Att stå kvar i trogen relation med vänner, med församlingen man står i, med sin bönetjänst, är otroligt mycket värt. Och sen kommer vi ju till den här biten då, att berätta och dela vår tro med andra. Och det måste vi förstå som ett församlingens uppdrag, för vi är så enormt olika där. En del har väldigt lätt för att hjälpa till med praktiska saker som betyder oerhört mycket för människor. Och en del har lätt för att prata. En del av oss har för lätt för att prata. Och det har Gud satt mig i skolan många gånger. Så öronen har blivit något större. Vitsen är den att i församlingen så finns den här kroppstanken. Att vi alla hänger ihop. Ingen av oss kan frilansa. Vi behöver varandra och vi behöver bejaka beroendet av varandra. Jag tycker att andra Korinthierbrevet 5 och från 14 och framåt är så fantastiskt underbart, för det handlar om Guds attityd till människan och vad vår drivkraft ska vara. Ty Kristi kärlek driver oss. Det är alltså inte tvånget och det dåliga samvetet som driver oss, utan det är Guds kärlek som ofta tar sig uttrycket av tacksamhet. Jag brukar tänka sådär, att Gud fyller på så mycket så att det flödar över. Ibland får jag också för mig att jag ska göra min plikt och ungefär berätta för folk om Jesus. Det har jag nog i princip slutat med, för det funkar ganska dåligt. Men jag istället ber att Gud fyller på så det flödar över och ger tillfällen, så fungerar det mycket bättre. Ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe och därför har alla dött. Vad betyder nu det att en har dött i alla ställe? Vi läser vidare. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Det är så vårt liv ska vara. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Och även om vi lär känna Kristus på ett ytligt sätt, så känner vi honom inte längre så. Alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se, det nya har kommit. Allt kommer från Gud. Här kommer det här som är kärnan i just det här med mission, tror jag, för mig idag, som jag vill dela med er. Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Det är alldeles oerhörda ord. Att Gud har försonat oss med honom. Ja, inte bara oss, utan hela världen. Så din granne, din släkting, de människor du möter på gatan, invandrare som kommer hit. Jesus har dött för dem alla. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt er försona er med Gud. Så den tanken tycker jag är så jättegod att tänka på, att det är det som vi som kyrka kan föra ut till människor, att från Guds sida så är allting klart. Jesus har tagit på sig allt som skilde oss från Gud. Och så fortsätter Paulus det här med att han vädjar, låt er försona med Gud. För det är någonting som varje individ måste göra. Gud har gjort allting, men vi måste ta emot hans gåva. Så avslutar han med att den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Så en liten summering av det jag har sagt här då. Jag har ett litet ord innan dess också, att församlingen ska ha en sund balans förstås mellan inre uppbyggelse och samtidigt vara missionerande. Summeringen blir då att låta oss fortsätta vara trogna. Och det här är ju någonting som sätts på prov när man är få och det ser litet ut. Och då är lite uppgivenheten den frestelse man har, och det är också svårt med trohet när allting går allt för bra. Då brukar vi ha en viss förmåga att släppa fästet i Herren. Och låt oss fortsätta med uthållig bön. Och just till vår församling så har jag den tanken i budskapet idag, att vi just ska fortsätta be konkret om olika sätt att nå människor på. Här runt omkring växer ju mycket nya bostadsområden, och det var väldigt inspirerande att höra hur ni på olika sätt har bjudit in folk, skrivit lappar, gjort olika saker och varit kreativa för att få nya folk till kyrkan. Och det skulle jag också önska att vi fortsätter göra som församling och sträva mot detta. Amen.
Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig.
Tack Jesus för att vi får vara de vi är. Tack för att jag är jag och någon annan är någon annan, Herre. Tack för att vi har vår egna plats i din skapelse, i din tanke, i din värld. Herre, jag ber att du välsignar ungdomarna här från Hallsberg. Var med dem när de kommer tillbaka i deras sammanhang. Skola med kompisar och i tankar framåt vad man vill bli när man blir stor. Tack Herre för att du får vara med och välsigna dem. Herre, jag vill också be för din tanke för vårt område här. Tack för att vi får gå i dina gärningar, Herre. Och jag ber precis som Anders sa att det är inte vi som ska göra jobbet, utan du hjälper oss att få idéerna vad vi ska göra, Herre. Jesus, jag ber också för varje enskild person som är i det här rummet. Tack för att du välsignar oss alla. Tack för att du hjälper oss med vad vi behöver hjälp med. Och tack också för att vi får bekräftelse från dig och att vi också får vara med och styrka andra. Tack för att vi får räkna med den helige ande som får vara våran hjälpare. I Jesu namn. Du omsluter mig på alla sidor. Du omsluter mig på alla sidor. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.
Du omsluter mig.